Alltså, nu manifesterar det sig i massvåldtäkter, i sprängningar, i skjutningar. Ja, Gunnar Strömmer är skyldig till det här!
God kväll och välkomna till Mer än ord. Detta är avsnitt 236 och idag har jag med mig Joakim Kanisto och Lukas Lindgren och bägge de två har varit i Uppsala.
Hejsan.
Halloj.
Så, jag har blivit utlovat lite snack om händelserna i Uppsala. Jag var själv inte med och jag har gjort lite annat så jag har inte uppdaterat mig om exakt vad som hände. Så om vi börjar med dig Lukas. Kan du beskriva?
Ja, nej men absolut. Det var väl tänkt som ett helt vanligt torgmöte med lite offentlig flygbladsutdelning då egentligen. Men det som stack ut lite med just den här dagen då, det var att vi tror vi lyckades komma upp i ungefär 4 konfrontationer då. Med 2 omhändertaganden då, en som fick sitta lite arrest och så. Vilket även kommer lite rolig film på och lite bilder och så. Så det hände väldigt mycket. Rätt fartfyllt för att bara vara en vanlig aktivitet på stan. Nu för tiden så brukar det ju vara rätt lugnt när vi är på gatan. Folk brukar ju veta och inte testa oss allt för mycket så. Men just den här dagen som var vissa väldigt frispråkiga och agerade ut lite. Och ja, det blev rätt spännande helt enkelt.
Jo, men vi har väl inte haft en jättestor närvaro i Uppsala så ja, vi fick väl lära vänsterfolket hur man sitter och håller käften helt enkelt.
Jo, kan man helt klart säga. Det kändes som att, men det är ju så med många människor att de tror verkligen att de kan bete sig hur som helst. Och de har väl inte haft den erfarenheten. De trodde att ja, men de här tycker inte jag om, då kan jag gå fram och bete mig på det här sättet eller det här sättet. Och det blir absolut inga konsekvenser alls. Det är väl typ det de tror. Men ja, efter den dagen var slut då, så har de nog ändrat uppfattning, tror jag.
Tror du det? Alltså, anledningen varför jag kommer att tänka på det nu när du sa det där. Så anledningen varför jag nästan ifrågasätter det är för att jag har tittat på mycket afroamerikaner då i USA. Och då har de en polis som står och liksom skriker dem i ansiktet. Drop the gun. Men de slänger ju inte pistolen utan de börjar dra pistolen mot polismannen och börjar ihjälskjutna i princip omgående. Och det här finns ju massvis med sådana filmer på nätet så det är ingen som liksom kan ha undgått att vad som kan ske liksom, om man lyfter upp pistolen.
Menar du att du tror att är kapabla till logiskt tänkande?
Ja, jo, men jag säger inte att detta händer alla. Men jag menar att en viss sektion inom den afrikanska gruppen har svårt för logiskt tänkande. Och jag menar att det finns också en sektion i den vita gruppen som har svårt för logiskt tänkande.
Ja, men de här definitivt inte rödingar, för de klarar inte av rekylen. Då bryts ju för fan båda armarna av. Liksom.
Rekylen av vad då? Vapnet?
Ja.
Jo, men... Ja, jag menar så. Nu till lite tid att förstå det där.
Ja. Mm.
Nej, ja, men så... de kände nog konsekvensen i alla fall. Ett litet tag i alla fall. Sen kanske de glömmer det sen, men för den kvällen i alla fall så... var de lite lugnare skulle man tro.
Ja, för det är liksom en sak kan hända och sen så blir det färskt i minnet och sen så glöms det bort och sen så åker de på samma mina igen. Ni har säkerligen kanske träffat människor som liksom så tänker man alltså, så det drabbar dig igen, det där. Ja, sa de bara. Ja, okej, men du lärde inte från förra gången. Nej, jag gjorde inte det. Och det är lite när vissa instinkter går in liksom, som till exempel att någon har fläskat på en riktigt ful padda. Och då, och man pratar med alltså, vad fan, liksom, nu vaknar du upp igen. Den där lärde inte förra gången. Om du dricker så jävla mycket. Nej, det gjorde han ju inte. Nej.
Och därför är Marcus Hansson nykterist?
Nej, det är inte därför. Nej, okay. Men jag är lite av en ytterlighetsperson på det sättet. Så jag har träffat många olika människor. Jag tycker faktiskt om att träffa många olika människor med olika karaktärer. Och speciellt när de är öppna och bjuder på sig själv och sånt. Tycker jag att det är bara trevligt. Det är lite sån dragning till det dysfunktionella. Jag vet inte varför det är så. Mm. Jag tror det är ärftligt. Det är väl lite en parentes där. Men jag kollar lite på artikeln som publicerades.
Ja.
Och du höll tal.
Ja. Både jag och Johan Staff höll ett tal. Hans var lite kortare än mitt. Så jag vann ju på längden där. Och mitt tal handlar väl egentligen om att Sverige som stat och nation är ju totalt utsålt redan liksom. Men det var väl ett ganska så defatistiskt tal, rent krasst tycker jag, om man ska liksom skärskåda det. Men jag tog ändå och avslutade med att räddningen finns i att göra hårt och radikalt motstånd emot staten liksom. Typ så.
Nej, men jag förstår det. Jag själv att i tankarna nu i veckan på jävla urusla, alltså det här liberala människor är på att skapa ett samhälle. Alltså bara ta en sån sak som att liksom att nu en no-go-zoner, som är en populär term. Alltså vi har skapat områden liksom där folk inte känner att de kan gå fritt. Utan att kanske
du sa no-go-zoner?
Ja.
Okej, okay, ja.
Alltså så bara det är liksom, kan du tänka dig liksom ändå att man skapar ett sånt samhälle där man har områden så där man inte kan upprätthålla lagen längre, och sen så bara drar man några spår till liksom med att man liksom vaskar så otroliga mängder pengar på skit och allt möjligt. Och bara om man då tittar på ett etniskt perspektiv liksom, typ i Sverige då, liksom liberalism är ju alltså egentligen en cancer som man ska sprida till sina fiender och inte sig själv. För vårt folk håller ju på att försvinna gradvis.
Nu är inte jag så här jätteideologiskt inläst på liberalismen. Men liberalismen som ideologi var väl helt annorlunda efter den franska revolutionen än hur den ter sig idag med nyliberalism.
Ja, men det är precis samma med kyrkan och sånt. Alltså kyrkan för 300 år sedan var ju helt annorlunda än idag. Men jag tror det blir liksom för liberalismen och sånt, så de här grundidéerna och sånt som finns där, de håller på att bli mer och mer alltså realiserade. Speciellt när det gäller just människovärde. Alltså typ, jag hade en liten kort diskussion med en annan person och sa att alltså, den stora vinsten är egentligen människor idag. För man får inte ha ihjäl dem. Och det betyder att varenda person som kommer in här i landet och får medborgarskap, då blir människan ett värde av ungefär vad SOS är redo att betala. Det finns ingen som kan slå det, alltså nästan den påbyggnaden.
Jo, men alltså grejen är att mångkultur i en stat som Sverige, den kan faktiskt fungera. Om det är så att vi har ett väldigt moderat styrt land med en slash av orwellisk nysocialism där folk åker, alltså de här proletärerna åker då i samma arbetskläder i bussar till jobbet och sen står de på fabriksgolvet i 12-14 timmar, sen blir de slussade hem igen. Lite som arbetsläger inom staten. Då kan säkert mångkultur funka. Och det måste nästan vara tanken. För inte kan våra makthavare vara så jävla korkade.
Nej, det är klart det är tanken att det kommer att bli så i framtiden. Alltså, det ser man redan nu hur lönerna sjunker ju för att man har ett överskott av människor. Så det är inte konstigt att det blir så. Och sen så vill de ju gärna få ett uppror på nacken. Så i den här lilla mångkulturella smörjan då, mångetniska, så kanske man startat ett litet minimalt uppror för, som en slags ventilation över uppdämd frustration i band. Mm. När de anser att det passar sig.
Ja, men om vi hamnar in på spåret igen. Mm. Lukas, jag höll ju ett mediokert tal. Visst, det kanske var någon hel seger och något sånt där. Men vad skedde egentligen efteråt? Som sagt, vi har fyra liksom konfrontationer att gå igenom här.
Ja. Ja, alltså de första konfrontationerna efter talet, det var ju spottningarna då. Att jag tror det var vid två olika tillfällen då när det kommer fram en människa då och spottar mot en av våra aktivister då. Och det blev ju till rättavisning i båda fallen då, och ja, det var rätt kul att se på håll så hur vissa som inte har jättebra balans liksom faller till backen. Det var nästan lite tecknad film av det hela. Så det var rätt kul. Men det var väl så det byggdes upp lite. Att folk inte kunde bete sig. För de känner väl att det här tycker inte jag om då. Men då tror de att istället för gränser, det går ju att ha en sansad diskussion med oss. Det var otroligt många diskussioner under den dagen. Folk går fram och pratar, man kan komma flera stycken. Man behöver inte hålla med, man kan snacka med oss ändå. Och man kan vrida och vända på saker, och man kan även ha en rätt hård ton liksom när man debatterar. Alltså, vi har inget problem med det. Men när man liksom tror att man kan bete sig.
Ja, att vara typ hotfull och extremt respektlöst, det kommer ju ge tillbaka. Så enkelt är det.
Jo, jag tror inte de har fått uppleva det innan. De tror att man kan bete sig lite hur som helst. De är lite bortskämda på den biten. Man kan ju undra hur de beter sig mot andra människor. Om de bara tror att de kan bete sig mot folk. Men ja, de har ju fått lära sig nu i alla fall. I alla fall för en stund.
Jag reagerar på att den första killen där som egentligen bara fick en knuff efter att han skrek och gjorde någonting, och så spottade han liksom mot en av våra killar. Och så fick han en liten knuff, och han var verkligen helt oförberedd på den. Ja. Han var ju minst två gånger så stor som killen som knuffade honom. Men han var helt oförberedd. Han bara föll i backen, snopen liksom, sittade i spärslet som en jävla pajas.
Ja, bildartikeln som kommer, då kommer det vara en bild på han där han sitter på backen och ser helt chockad ut så. Men det är ju, vad heter det, fuck around and find out, som man säger, i Amerika. Det är ju så det fungerar. Och det märker vi oftast. Oftast märker vi det från typ, kanske typ tjejer och så här, äldre tanter så. De kan ju tro verkligen att de kan bete sig exakt hur som helst för att deras egna gubbar inte säger åt dem och ingen i deras omgivning beter sig. Det känns som att män oftast har något sorts ideal eller någon sorts idé om att man har liksom en gemensam respekt och sådär. Men ja, i moderna tider så faller även det.
Vi såg ju då i Uppsala igår att det var ju personer som faktiskt blev räddade av sina fruar.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja.
Jag tror mer att män har lärt sig att de är ansvariga för sitt beteende. Alltså gentemot folk i allmänhet.
Mm. Jo, men alltså, den här mannen jag tänker på, han gick ju till vänster sida om sin fru som hade sin högra sida mot oss. När han började spotta och bete sig. Och han var sån här, du vet, du kan nästan tänka dig att han gick med hakan högt upp i luften och var så här högfärdig. Han var en riddare som gick där och minsann sa till de här hemska nazisterna som inte har någonting att göra i Uppsala. Och direkt när han fick någon mothugg, man ser hur ögonen spärras upp på honom. Och han börjar bångna liksom i sin gång utåt. Medan hans fru bara, nej snälla, snälla. Och det var väldigt fascinerande att se faktiskt.
Jag kan meddela här på en gång att artikeln blev publicerad just nu då. Den heter, eller bild- och filmartikeln. Och den heter Röding avmaskerad, film och fler bilder från aktionen Uppsala. Och som omslagsbild så ser man ju en av våra aktivister som står över Inte han som gick med sin fru, utan han som var dubbelt så tung då, som sitter där på backen helt chockad då. Så jag rekommenderar att ni börjar se den bilden, den är rätt rolig då. Men i filmen som publicerades också, då ser man ju det här bråket då med han som inte beter sig. Och det är så, man ser de här männen, det är oftast äldre män, och jag tror inte de är typ rätt vänster överlag. De känns som typ liberaler eller så, men de är så här, det är som du säger, de är väldigt högfärdiga. De har sån otrolig skev självbild. De tror så mycket om sig själv. De går verkligen med så här hakan upp i vädret och tror bara att de är bättre än alla andra. Och det är så här, det är de som säger så här att ja, men du borde läsa på om det där, du kan ingenting, hur många högskolepoäng har du liksom. Sånt som man tror folk faktiskt inte säger, för det är helt absurt. Men just sådana människor skulle kunna säga sånt.
Likadant om saker om att vi står inför folktomma torg. Alltså här ser vi ju svart på vitt att det är ett livligt Uppsala som tack och lov faktiskt har en majoritet av vita människor som är ute på gatan.
Jo, när den där första artikeln kom, det var så kul. När den där första artikeln kom, då liksom, ja, då kan ju folk skriva på nätet så här, ja, vi fick inte se någon konfrontation med rödingarna och det är folktomt och det är det där och det ser dåligt ut. Och så här, hugger på en gång. Ja, sen är, liksom bilderna och filmerna har liksom, för liksom, vi har ju jobb och sådär och familjer och så. Vi är inte som Aftonbladet och Expressen, de som hänger ut oss, som jobbar med det, får betalt. Utan vi gör det på egen tid. Och då ser man just det att det, vi drar av Palestinasjalen på en. Man ser i bildartikeln, ser man längre ner hur det står flera stycken liksom maskerade så, när en av våra aktivister blir visiterade mot en bil. Sen är det väl kanske inte något så här, och då kanske någon säger typ att ja, men det där var ju inte så farligt. Ja, men då är det så, vad fan ska vi göra då? Det är inte vårt fel att det är typ tre tjocka fruntimmer och någon tar en kille med en mask. Alltså, om, ni kan ju inte gnälla på oss för att motståndet är för klent. Det är inte vårt fel så. Så ja. Folk ska alltid snacka skit och så. Men här ser man i den här artikeln i alla fall att det som stod i den första artikeln, det var ju liksom sant och uppriktigt. Man ser på bilden till exempel tredje nerifrån, fullt med folk. Och det blev ju efter typ andra, tredje konfrontationen, och speciellt det där när två av våra aktivister blev omhändertagna. Det var folk på hela torget, det var folk överallt. Och det var just det som ledde till att vi fortsatte ju vår offentliga aktivitet efter. Vi fortsatte vår offentliga flygbladsutdelningar, och det var otroligt
men,
många.
Men jag har någonting att avslöja för dig, Lukas, som du inte kanske känner till. Och det är så här att jag har fått det bekräftat att de som var där på torget det var en stor del av AFA Uppsala.
Ska jag göra med mig eller?
Nej, på riktigt. På riktigt. Det här var,
för jag trodde att det där kan ju inte vara AFA, för man tänker AFA, då har man ju så här, man förväntar sig lite grann i alla fall, eftersom de har namnet.
De hade inte förväntat sig att vi skulle komma. De hade tänkt att vara med på den Palestina demonstrationen som var efteråt, men en av deras typ medlemmar säger, han tog en meddelade dem om att vi var där. Det är samma paja som inte vågade. Ja, han sprang in på Lens hus med sin kompis när jag själv gick emot han. Vilket säger ganska mycket om vad fan det är för sorts idioter liksom.
Ja, verkligen. Och folk kallar oss QFA liksom, titta på de där, det går inte, man har inte ens ord. Nej, och det var så kul också när det drogs av maskeringen på den där killen. Det man ser, det första man ser är en näsring liksom. Vad ska man säga? Herregud. Och just hans blick också när han fick den avdragen. Det var så en suck verkligen. Så här, ingen pondus, ingenting. Det var bara så, åh, måste ni göra det där? Ni är så jobbiga. Och så. Så det var den enda karn liksom där, typ. Och han kändes uppgiven efter han redan kom, typ.
Nej, men han ville verkligen inte. Det syntes så starkt att han ville verkligen inte.
Nej. Ja, det var just det där. Jag vet inte. Nej, och de försöker, de skrek ingenting, de försökte knappt göra någonting, utan de står bara där och vad är det de ska göra? Stå sig läskiga ut, för det lyckas de inte.
De var tysta. Ja. De maskerade sig och stod där tysta och autistiska liksom. Nej, jag vet inte om vi kanske tar och berättar tidslinjen lite väl snabbt, men alltså, anledningen till att konfrontationen skedde med Rödingen där, nu har ni säkert tittat på videoklippet, det är att de stod ju maskerade och var bland de första som kom där. Det var flera som hade kommit från den högra sidan av torget där den ena ledande hade tagit och liksom slutit sig till också. Men de där var ju maskerade och vi hade inte fotat dem ännu. Så solidariska som vi är mot alla som är vänliga mot ett vitt folk, så valde vi självklart att avmaskera dem. Och när jag tar och drar ner hans lilla slöja, kan man kalla det så? Ja, sjal kanske.
Ja.
När jag drar ner hans sjal, då känner jag att han kan inte riktigt göra någonting. Så han tar typ en pust och ett halvsteg framåt och så man ser typ att han är darrig i fötterna. Och så knuffar han på mig. Och så startar det. Och så vet jag att han minst fick en fin högerkrok på näsan. En liten spark på sig och annat som han förtjänade jättefint.
Ja, och vi ville egentligen bara att det skulle vara rättvist med, alltså med maskeringen där och avmaskera honom. För vi får ju knappt de maskeringar. Ja, nu kanske jag överdriver lite, men de två senaste aktiviteterna jag varit på före det här, alltså har ju liksom polisen gått runt och gnällt om maskeringsförbud. Som att det är det viktigaste i världen. Går sig runt och klappar alla på axeln och bara, det är maskeringsförbud. Och de är så här jättetjatiga med det där. Men de får stå där hur maskerade som helst. Och efter det blir lite slagsmål eller vad man ska säga, lite handgemäng, då får de fortfarande stå maskerade. De ser ju skittöntiga ut, men ja. Det där inte jag fattar riktigt. Maskeringsförbud, det är mycket juridiskt som man inte förstår. Men just det där maskeringsförbud, det har jag inte ens börjat att fatta faktiskt.
Jo, men det är ju återigen, alltså, det kan jag säga och berätta för att slå hål på de här upprödningarnas jävla fantasier. Och det vet alla som någon gång har varit med oss. Kollar ni på våra torgmöten så står polisen vända mot oss. Även om de gör ett PL24 avspärrat område, så står inte de emot den lilla gruppen av motdemonstranter. De står mot oss. Så när vi tar och ställer krav, då bryr sig inte polisen. För deras huvudobjektiv, det är att ta hand om oss. Det är vi som är hotet. Och ja, de har ju faktiskt rätt i det.
Men jo, det är de fortfarande inget hot mot systemet alls.
Nej, men det är ju fortfarande fel liksom. Utövar man sin grundlagsskyddade rätt, så har man ju liksom grundlagsskyddat rätt till skydd. Man har ju till mötesfrihet och allt sånt där.
Mm. Jo.
Men det bryr de sig inte om. Så därför så är det självklart att man konfronterar maskerade, tunnarmade, halvlesbiska, queeraktivistiska jävla vänstermuppar som aldrig har satt sitt fot inne på ett gym. Absolut.
Jo, det där med vår yttrandefrihet, en grej som jag tyckte var lite så suspekt, det var det med barnvagnen. Och de som satt sig framför vår banderoll. Och det är så här, de satt sig verkligen precis framför. Det var knappt en meter. Och bara sätter sig och kör en protest framför med sin unge, typ så här, 2 bast eller någonting.
Men man
sin
gör barnvagn. Inte sånt. Fan, jag har ett barn. Jag skulle aldrig göra sånt.
Nej.
Vilken sjuk förälder vill utsätta sitt barn mot något sånt? Använder man barnet som något sorts sköld eller alibi för att nej, ni kan inte göra någonting nu när jag har mitt barn med mig? Eller vad är det? Det är ju horribelt.
Eller så är det järvt.
Nej, det är inte järvt. Alltså grejen är att
självbevarelsedrift är en sak. Men att ta hand om sina egna barn och inte utsätta dem för någon som helst risk på något sätt och så vidare och så vidare. Det väger mycket, mycket tyngre hos en sund människa. Jag hade aldrig gjort så, oavsett vad fan hade stått på den där banderollen, om jag hade kommit knatandes med mina barn. Ingenting kunde ha förmått mig till att sätta mig med barnvagn där framför. Det är ett psykiskt sjukt antisocialt beteende. Punkt.
Men som ändå kan fungera. Det är väl det som är lite intressant.
Ja, om man vill ha en knäckt näsa kanske.
Ska du knäcka näsan på en moder med en tvåårig barnvagn?
Ja, beror på vad fan hon gör, absolut.
Jo, men hon ställer sig framför en banderoll.
Nej, det gör jag väl inte. Jag tror ju mycket på att man ska möta varandra med respekt liksom, när man är ute på stan. Så nej, det hade jag inte gjort. Men hon hade definitivt förtjänat det. Hon hade definitivt tagit... Alltså, jag undrar ju vad fan mer som sker i det där hushållet om man behandlar barn på det sättet.
Ja, jo, absolut. Uppenbarligen beredd liksom kanske att barnet offras. Alltså jag är martyr av det tvååriga barnet som inte kan bestämma själv.
Jo, men alltså... det är sinnessjukt. Om du tänker på... Utgå ifrån Svenne Banans glasögon. Där vi har läst om den läckta nazichatten när de ska mörda Gunnar Strömmer. Och där vi liksom nu är terrorklassade av USA. Och, nej... Du sätter inte med ditt barn framför de människorna om du tror på den här vidriga propagandan. Du gör det inte. Du hade inte gjort det Hansson, du hade inte gjort det Lukas och du hade inte heller gjort det Max.
Men tänker man typ, om man då tar ett folk som palestinier och sånt, så låter ju de barnen liksom kasta sten och sånt på alltså ockupationsmakten då och judarna.
Jo.
Och sen så ibland så, ja, så dör de och sånt.
Ja, jo.
Och så blir de ju martyr och sånt. Men det intressanta är just det, liksom, precis som du säger, att alltså, skulle jag liksom låta kanske 10-åringen, 12-åringen kasta sten på en beväpnad soldat? Nej, det är ganska korkat. Men sånt sker ganska mycket där. Jag har sett flera videos och sånt. Alltså där de gör det. Och det är ju... Helt plötsligt så måste den här soldaten då tänka sig, ska jag döda det här 10-12-åriga barnet som kastar sten på mig? Och tvingas de väl göra det av olika anledningar. Alltså så börjar de må ju väldigt fysiskt illa. Och psykologiskt antagligen. Det är ett intressant fenomen alltså som människoart. Att den här gruppen existerar och hur de använder det. Och för det är ju så att i den här världen där man ser det som något otroligt negativt, som något extremt fult, så används de här i en form av kapplöpning helt enkelt. Och jag satt bara och tänkte på typ när svenskarna härjade i Polen, då hade de ju trossar då med barnen och fruarna som kom efter soldaterna. Och jag kan säga att när väl polackerna fick tag på de här trossen så bara slog ihjäl alla i princip, enligt då historien. Och svenskarna grisar ju Polen som fan ju. Alltså så den här mentaliteten att varje liv är extremt värt har ju skapat den här, där den här kvinnan gör det här. Och hon är beredd att göra den här risken. Hon är beredd att ta den risken. Så. Jag vet inte, man får väl vara listig. Om du får tänka på att du ska överlista henne utan att det ser dåligt ut.
Ja, vad ska
vi tog ju bara banderollen och satt framför henne. Så det var ingen mer med det. Men det intressanta där var ju att eftersom de blockerade vår banderoll så var det en aktivist som gick och bara tog barnvagnen och typ släppa bort den. Och då kommer polisen fram, tar barnvagnen och ställer tillbaka den på exakt samma ställe, direkt framför vår banderoll, precis framför. Och så säger typ snuten så här: ja, men vi flyttar ju inte på era grejer. Och sen typ 15 minuter senare så säger de typ så här: ja, vi skulle vilja att ni flyttar er dit. Så ja, jävla dumma i huvudet.
Men ja, men du vet, men det hade du tagit bort barnet från barnvagnen då när ni flyttade då.
Ja, barnet satt på liksom på en filt på betongen framför. Och det är ju som man säger liksom, om vi är terrorister, alltså om vi är farliga terrorister som vill mörda människor, vill ha våldsam och blodig revolution, hänga folk i folkdomstolar och sånt där, då sätter man väl inte sitt barn framför, för det borde ju vara en, alltså det borde ju vara en aktiv, alltså det borde ju vara en rejäl risk. Alltså tror man på allt media säger, då borde det vara så att okej, okay, du hann undan den här gången, de hade inte ihjäl ditt barn, men de har fotat ditt barn 42 gånger och om 2 veckor och 4 dagar kommer de söka upp dig, så här, komma in genom fönstret och typ så här döda hela din familj i sömnen. Alltså då borde det ju vara så. Och är det en sån risk man tror på, då borde man ju bara gå förbi tyst och liksom alltså, hålla sig på sin plats.
Lukas, vad säger du? Inte den klockren paragraf 17 i socialtjänstlagen?
Mm, jo.
Max skriver här, vänsterblivna vet att media ljuger. De gillar det bara. Och jag är faktiskt beredd att hålla med om det. De vet... Den här personen vet mycket väl om det. Men en sak som var skulle kunna vara att liksom när barnvagnen hamnar i en fontän eller något sånt. Eller någon person som kanske inte är så jätteberedd på att betala kronofogdeskulder och gå fram och bara förstör barnvagnen. För de är ju oftast skitdyra ju.
Ja, men taskigt mot ungen.
Ja, men då får ju hon gå och bära på ungjäveln, liksom.
Jo, jag vet, absolut. Men återigen, jag tycker att... jag vet inte. Hon visade ju ingen respekt, så därför ska man inte visa någon respekt tillbaka. Det tycker jag borde vara grundregeln.
Mm. Nej, jag är mer anmärkningsvärd på polisen. Polisens beteende. Helt enkelt. För jo, de brukar vara konfliktdeeskalerande. Men där vill de ju ha en konflikteskalering genom att medvetet förstöra det här ju, och skapa irritation.
Jo, men för man gör en jämförelse. Vi körde ju en liten motaktion mot sossarna 1 maj. Om de två grabbarna som sprang fram en banderoll framför Ygemans tal istället hade liksom sprungit fram en filt och så här satt sig framför banderollen och kört sin grej där, då kan jag väl anta att de personerna hade blivit bortslitna av polisen.
Ja, definitivt.
Men det händer inte här och det hade varit exakt samma sak. Jag vet inte riktigt vad de tänker.
Alltså, grejen är att lagstiftningen är glasklar när det gäller störande av allmän ordning. Och det gör ju de. De stör den allmänna ordningen. De stör liksom ett pågående, vad ska man kalla det för, typ som demonstration liksom. En manifestation eller en allmän sammankomst. Och det får de inte göra hur som helst. Så polisen gör inte sitt jobb. De gör inte sitt jobb heller med att hålla efter maskeringsförbudet och så vidare. Och när polisen inte gör sitt jobb, ja, då åker rödingar på stryk.
Jo, det är inte svårare än så. Om inte de gör det så måste vi göra.
Men annars ser det ut att vara en fin dag i Uppsala. Och jag måste faktiskt anmärka där när det gäller just Uppsala. Det torget brukar ofta vara väldigt välbesökt jämfört med många andra torg jag har besökt. Alltså under min tid i rörelsen. Så jag vill bara säga det. Det är lite ovanligt idag med döda stadskärnor och sånt.
Jo, nej, men det här känns mer som ett aktivt centrum. I vissa bruksorter så då är ju centrumerna existerar ju i princip inte. Det har bara blivit överfört till något handelsområde i närheten typ. Byggt runt typ så här Jula eller Biltema eller något sånt där. Men det är väl kanske för att det är en studentstad så det kanske, ja. Det är lite mer fokuserat på just det. Men det var en fin dag och det var, alltså jag tänkte på det också, att det var faktiskt, det var för grejen så här, när det är så här många konfrontationer då, typ 4 stycken, då kanske folk kan tänka att vi söker konfrontationer aktivt, att vi går runt och är våldsamma så, men det var faktiskt en bra dag, många var på bra humör, många bra diskussioner, folk skrattade, alltså vi gick bara dit för att göra vår grej, sprida vår propaganda och använda vår yttrandefrihet. Det var ingen mer med det, så att de här konfrontationerna uppstår, det är ju för att folk vill förstöra för vår förmåga att använda vår yttrandefrihet. Det är egentligen det. Om inte de här rödingarna hade gått fram och liksom maskerat sig, gått runt och varit hotfulla, eller folk hade spottat mot oss eller sådär. Alltså om folk bara hade betett sig så hade det varit en helt vanlig offentlig flygbladsutdelning med torgmöte utan något speciellt till. Så vi har inte skapat någonting på så sätt.
Nej, så är det ju definitivt. Alltså, det röda, det är de som har oss som ett huvudobjektiv på något sätt för att legitimera sin politiska kamp. Vi bryr oss ju fullständigt inte alls om dem. Tills vi ser dem på gatorna.
Ja, jo men exakt. Men det känns nästan som att de måste dra in och växel också för att Sverige börjar bli så jävla dåligt. Så det är nästan som att de måste hyperfokusera på oss för att liksom få bort allt fokus på mångkulturen och det. Det är lite så det känns med typ Aftonbladet också, att landet går så långt åt helvete så att de känner att de måste få bort fokusen där genom att lägga fokus på oss. Så att påminna folk att men kom igen, det är verkligen de här som är hotet nu. Strunt i allt annat ni ser. Vi rapporterar bara om det för att vi måste. Men det är så här, det här är fortfarande ett väldigt stort problem. Så efter så här åratal av medietystnad, då är det som att de kör igång nu igen för att påminna folket om vilket den riktiga fienden är, som konstigt nog inte har skapat något av problemen i samhället just nu.
Jo, och det tänkte jag på i torsdags när jag såg mig själv på löpsedeln på Aftonbladet och köpte den där äckliga jävla judetidningen. Och så ser jag att 8-9 sidorna har vi. Okej. Okay. Det intressanta de har skrivit om mig är att jag har suttit i fängelse för 14 år sedan. Okej, okay, ja. Så vänder jag sidan. Så ser vi 4 stycken som har varit ute på en mordturné. De beskriver det själv som att de har försökt att mörda en barnfamilj. 4 stycken. Helt censurerade. Byter tillbaka till nästa sida. Ja, där är 3 av mina bästa kamrater med. Ocensurerade. Med namn och allting. Jaha. Hur kommer det sig?
För att du är ett större hot. Det är därför.
Men då antar jag att de slaskiga jävla sensationsjournalisterna på Aftonbladet, de har ju såklart ringt upp till släktingar till de här barnafamiljsmördarna också. Eller hur? Och arbetsplatserna till dem. Eller hur? Nej, jag tror nog inte det. För du får inte utmana den nya adeln. Du får inte utmana den mångkulturella staten Sverige. Du ska sitta ner och hålla käften och så ska du skriva saker om de som försöker göra någonting annat. Ingenting i de här jävla uthängningsartiklarna har handlat om vad vårt mål är. Att jag, Gunnar Strömmer, kanske får en snara runt halsen, det är väl inte så jävla konstigt när han försöker inskränka liksom mötesfriheten och föreningsfriheten för tusentals med organisationer i Sverige. Att han skulle hamna i Finspång, det är ingen lågoddsare.
Det intressanta med just Strömmer där, att begränsningen av föreningsfriheten och yttrandefriheten, det är att Sverige och sin andra sidan, vi beklagar oss över länder som gör begränsningar i yttrandefriheten och föreningsfriheten när det drabbar liberaler. Gärna länder. Men här är det helt okej. Okay. Här är till och med lovvärt och önskvärt att göra det.
Mm.
Men vi vet ju om att det är ett maxspel. Och det är också därför du är förvara på löpet ju. Alltså de här, de som varit ute på mordturné och sånt. Gunnar Ström, han skiter väl fullständigt om en familj till ryker. eller två eller tre eller fyra.
Han skiter nog i om 1000 familjer.
Ja, ja.
Fan, hans jävla parti har ju varit med och genomfört den här jävla mångkulturen som nu, alltså, nu manifesterar sig i massvåldtäkter, i sprängningar, i skjutningar. Ja, Gunnar Strömmer är skyldig till det här. Punkt.
Mm. Jo, men så är det. Jag håller helt med dig. Det är skönt att du har lite energi, kanske.
Nej, men jag blir förbannad.
Ja, precis.
Jag blir förbannad. För helt, helt krasst så är det så här att jag skulle önska att vi hade 100 000, 10 000 eller som polisen säger, 300 aktivt kriminella till exempel i Stockholm kan de inte hålla koll på. Bra! Ge oss 300 aktivister i Stockholm så tar vi störta. Vi gör det imorgon. Men det går tyvärr inte. För folk är fega jävla fittor. Så kommer sitta liksom sen att när Gunnar Strömmer kommer och driver igenom den här politiken. Jaha, ja. Ja, vi kanske ska flytta till Spanien, Helena. Vad tror du? Det är lite mer yttrandefrihet där. Lite mer vänligt. Det börjar bli hemskt nu att bo i de norra delarna av Stockholm. Det sprängs och skjuts så mycket. Nej. Nej. Gör motstånd för i helvete. Visa att du är en son liksom, av en av de stora. Alltså vi som sitter här, till och med och gör radio, vi sitter ju bara här för att våra förfäder kunde gå i Karolinernas spår under sådana giganter som Karl den 12:e, över att de var några av de få som överlevde, som kunde sprida det vidare. Vi sitter ju här för att Engelbrekt, han kunde vräka de där jävla djur. Han kunde säga att nej, det är nog med skatter över vanligt folk. Han kunde kasta ut dem. Vi är samma folk. Vi kommer därifrån. Men ändå så kan vi inte få ens 300 personer att störta makten i Rosenbad. Varför inte? Det är så lätt. Jag känner 300 förslappade jävla slökukar som garanterat kan komma med. Så kom med. Så kör vi bara.
Jo, det borde ju inte vara så svårt. Det borde inte.
Sen kommer NATO. Och sen kommer USA.
Ja, vad spelar det för roll, Hansson? Alltså, jag har 5 barn. Jag har 5 barn som kommer växa upp i det här mångkulturella skitsamhället. Och hur många andra har inte barn? Och tänker över situationen att hur rör det här sig? Hur kommer det se ut? Har vi någon folkgemenskap? Det finns inte ett skit. Alltså, vårdcentralen är outsourcad och månader med kö för en operation eller en röntgen. Alltså, hela välfärdssystemet är liksom, puff, det är borta. Sida tar de här pengarna, miljarder, och strör dem. Till vad då? Det hamnar till någon sliskig jävla turk eller någonting för att fixa någon jävla skitsaksamma. Det är våra pengar, det är vårt land. Jag förstår inte varför vi har de här enorma problemen som bokstavligen talat sliter bort folk i stycken, som gör att folk vill inte ha fler barn, som gör att liksom nativiteten minskar, att vårt folk faktiskt går under. Just nu håller vita människor på att dö ut. Det är för jävligt. Och är man en sån som sitter och lyssnar på det här, men självklart så har man något jävla hum om den här saken sedan innan. Men frågan är bara, varför gör man ingenting? Det är dags nu. Det var dags för 10 år sedan. Men gör det nu innan den här fittan Strömmer. Försök med ett nytt jävla förbud. Gör det nu så att du kan vara med när vi skapar nya hemliga nazistgrupper. Som vi kan arbeta i. När förbudet väl kommer.
Ja, för arbetet kommer ju alltid pågå ändå. Alltså oavsett om det blir förbud eller inte.
Ja.
Liksom... Alltså oavsett om det blir förbud eller inte. Ett förbud, det spelar ingen roll. Och jag måste faktiskt påpeka detta att den här tillvaron som de flesta lever i, den kommer bara fortsätta. Det kommer bara bli värre. Ja. Oavsett vad, ni kan ingenting göra. Det här skeppet, det går mot sin avgrund. Helt enkelt. och ni är med i den. Vissa har det, precis som du säger, Kanistu. Vissa har åkt ner till Spanien och sitter och domförklarar alla andra. Precis som att de vore särskilt smartare. Precis som att samma sak som sker här inte kommer ske i Spanien. Eller inte redan har skett i Spanien. Alltså om man tittar historiskt. Har skett i Spanien där också med folkförflyttningar och sånt. Som man kan säga i det spanska samhället idag. Alltså så det är dags att sluta fly, även om jag vet om att merparten kommer att försöka göra det. Men det är så bara att när ni flyr så skjuter ni upp problemet till era barn. Och då är det så, då kanske det blir en sån diskussion där man har hur människor kan liksom vara beredda att offra sina framtida barn för att de själva ska ha det bra i nuläget. Det är lite som den här kvinnan med barnvagnen. Hon är beredd att offra barnet. Helt enkelt. Och det är lite personer som sitter på nävan också. De är beredda att offra sina barn för att de ska ha en skön tillvaro just nu. Och jag har sagt det också till andra tjocka, värdelösa kvinnor som har sagt att men då lever inte jag. Och du vet, nu har inte jag några barn. Men jag kan bli väldigt... det är någonting så att liksom den ena ögonlågen rör på sig när man sitter och hör vuxna människor som sitter och säger att jag lever inte då, så då skiter jag i hur det är för mina barn. Det är för mig väldigt oförstående när de rakt ut säger så. Ja, men... Känner ni att ni har laddat ur er tillräckligt mycket för ikväll?
Ja, jag känner mig precis uppvärmd.
Ja, men kör igång då. Ta tag i micken.
Nej, men om resten av er känner er redo för att avsluta programmet så skulle jag bara vilja ta och säga till dem som lyssnar och även till Frida på Aftonbladet om hon hör det. Ja, det kanske inte är så jävla jättekul alltid att vara en aktivist i världens främsta motståndsrörelse. Det kanske inte är så jättekul att vakna upp på morgonen och höra om att de har gjort ett vidrigt dataintrång och läckt interna chattar där vi har spridit liksom bilder på våra barn och våra umgängen och där vi har i meddelande efter meddelande tätt och som normala människor faktiskt gör. Det är inte så kul att ta de här diskussionerna med chefen. Men däremot så är det jävligt kul när normalt folk tar och ringer upp och säger att fan vad bra jobbat. Fortsätt att retas med de jävlarna. Fortsätt och sluta aldrig. Säg bara emot. Det tråkiga i det hela är ju i sådana fall att du som hejar på, att du bara hejar på mig. Att du försöker ta min rygg på något sätt. Och själv inte gör en insats. Alla vi som jobbar inom motståndsrörelsen med den oppositionella verksamheten, vi gör det för att rädda vårt folk. Och för att klara den här striden så måste vi ha er med oss. Annars är allt vi gör helt meningslöst. Men vi kommer ändå stå på barrikaderna och slåss till sista man om det så krävs. Tack.
mankind.